Alla skapar vi mentala bilder i våra hjärnor, oavsett om vi är seende eller blinda. Och kunskapen kring hur detta går till kan syntolkar dra stor nytta av. Det visar banbrytande forskning utförd vid bland annat Lunds universitet. Janna Holsanova är docent i kognitionsvetenskap i just Lund och en av redaktörerna för en ny bok, Syntolkning, forskning och praktik, där resultaten presenteras.
Ja, jag är intresserad i frågan hur vi tänker, hur vi beskriver bilder, hur vi skapar mentala bilder, hur vi tar till oss information. Att vi ser någonting och kan beskriva det språkligt, i språkliga termer. Och hur våra kommunikationspartner förstår det här och bygger upp en inre föreställning om vad vi just beskriver. Hur de skapar så kallade mentala bilder av det. Mentala bilder aktiverar ungefär samma hjärnstrukturer som direkt perception.
Det vill säga att om jag ser ett äpple så processas detta i samma del av min hjärna som när jag föreställer mig ett äpple. Och går man ett steg längre och beskriver äpplet utan att se eller känna det, så väcks den mentala bild som tidigare skapats i ens hjärna av äpplet.
Så det är en viktig insikt att vi får samma effekt om vi har en bild eller en språklig beskrivning som utgångspunkt när vi ska stimulera inre föreställningsförmågan. Och det här är ju väldigt centralt för syntolkning. För då kan vi genom målande beskrivningar, genom att anpassa vårt sätt att beskriva den visuella scenen och rumsliga konstellationen i den här scenen, kan vi främja inre föreställningsförmågan hos lyssnarna, hos brukarna.
Om jag leker med en boll och får en beskrivning av att leka med en boll, så aktiveras samma delar av hjärnan hos mig. Men jag har ju en bild, jag ser bollen framför mig när jag tänker på den, även om jag inte har den. Men hur kommer det här in i syntolkningen när det gäller någon som kanske inte har föreställningen från början?
Ja, personer med synnedsättning och blindhet som är våra brukare av syntolkning är ingen homogen grupp. Det är skillnader mellan hur de skapar och upplever mentala bilder inom den här gruppen. Det är självklart att de som har förvärvat synskada senare i livet och har sett från födseln, de har ju kvar minnen, visuella minnen och bilderna. Så de kombinerar de här visuella minnen med upplevelser från vardagen där de via andra sinnen skapar mentala bilder. De kompenserar genom att via känslan, haptisk, via hörseln, auditivt och via luktsinnet och annat skapa sig föreställningar om omgivningen, om hur sakerna ser ut.
Men du säger att det krävs en målande beskrivning. Men om jag vore blind eller hade en synskada och fick något beskrivet för mig första gången, vad skapas det för bild för mental föreställning då?
Ja, vad är hönan och ägget? Faktum är att genom de intrycken som skapas med andra sinnen än synen, så har redan person som aldrig sett fått en viss föreställning. Sen har de också genom att läsa sig till och genom att höra från andra så småningom fått semantisk information som de kombinerar och skapar mentala bilder. Det är väldigt komplicerat process både hos seende och blinda hur vi skapar genom högre processer i hjärnan en slags representation av vad vi har sett, vad vi har upplevt. Och vi använder de här bilderna sen när vi planerar saker, när vi skapar någonting kreativt. Det finns en överensstämmelse i flera undersökningar som visar att det finns två huvudsakliga strömmar i hjärnan eller områden eller nätverk som vi använder när vi bearbetar information. Och det är VAD-systemet och VAR-systemet som de förenklat kan kallas för. vad systemet bidrar till att vi kan känna igen objekt, strukturer, former, texturen på objekten. Medans varsystemet är specialiserat på att känna igen konstellationen i rummet. Alltså var objekten befinner sig någonstans i förhållande till varandra. Alltså det här som kallas för spatial information.
Och det här fungerar antingen man ser eller inte alltihop, eller?
Det är just det att blinda kan nästan se genom att informationen från de olika sinnen kommer via de här högre områden i hjärnan, via vadsystemet och varsystemet. Information som de får via lukt och känsel och ekoljud och hörsel, så kan de bygga upp i varsystemet en konstellation, föreställa sig det rummet, den omgivningen de befinner sig i.
Men då blir ju frågan, hur kan en syntolk gå in i det här, förstå det och använda sig av den kunskapen vid sin tolkning?
Det här är den nyaste forskning som finns just om mentala bilder hos blinda. Alltså det är bara några år sedan som det kom. Och vi har planerna på att arbeta in det i syntolkutbildningen. För det är oerhört viktigt att den här forskningen gör nytta. Att syntolkarna lär sig hur man ska anpassa syntolkning så att det främjar just förmågan att bygga upp de här mentala bilderna och inre föreställningarna hos brukarna. Och det är väldigt viktigt för att skapa en effektiv syntolkning. Till exempel att beskriva de här rumsliga relationerna så att brukarna kan föreställa sig att personerna sitter i köket, med hur långt ifrån varandra ser de varandra, sitter de mitt emot varandra, ser de in i nästa rummet och så vidare. Det kan vara väldigt viktigt just för att skapa den här kontexten för de språkliga beskrivningarna som följer i dialogen. Och föreställa sig hur personerna sitter, i vilken relation de står, hur nära de är varandra och så vidare.
Betyder det att en riktigt bra syntolkning skulle det bli först när syntolken gör det omöjliga, nämligen går in i det tredimensionella rummet som inte finns, eftersom det är en film ofta och själv kan beskriva det här utifrån sin upplevelse av avstånd och en massa sånt? Eller är det omöjligt att få till det?
Ja, det är en konst att leva sig in i synskadades situation, och det måste syntolken försöka. Ett sätt att åstadkomma detta är att stänga ögonen när man tittar på filmen första gången, eller på teaterstycket första gången, och bedöma och avgöra vilken information är relevant och vilken av den här relevanta informationen uttrycks genom språket, det vill säga det behöver man inte syntolka. Versus vilken relevant information uttrycks bara i bild eller i de här rumsliga konstellationerna. Den behöver syntolkas. Och när man har levt sig in i den här situationen och beslutat om att syntolka det som är viktigt för handlingen och det som bara syns men inte sägs, så måste man också anpassa det sättet hur man beskriver det. Variera sig naturligtvis, ha stort ordförråd, modifiera uttrycken, vara effektiv i beskrivningarna, till exempel 1700-talskök. Men samtidigt tänka på att det är kanske koncept som brukaren inte har mött. Och kanske är de här föreställningarna, associationerna som seende har inte samma, liknar inte de som brukare har. Så det måste finnas en dialog mellan syntolken och brukaren om vilka sätt som passar bäst. Och man kan till exempel anpassa det rumsliga och det sättet hur brukare tar in information genom att ge beskrivningarna steg för steg.
Men en syntolk och en annan syntolk uppfattar ju saker och ting antagligen helt olika utifrån sina erfarenheter och vad man anser är viktigt. Finns det någon väg till en medellinje, eller är den inte ens önskvärd?
Många diskuterar just den här frågan om syntolken ska vara objektiv eller få vara lite mer subjektiv. Det är ibland svårt just i en situation där mycket information måste sägas i pauserna. Där syntolken har tidspress på sig och måste live-syntolka under en teaterföreställning eller filmföreställning. Men man tränar på det inom utbildningen förstås. Och man kan väl säga i den frågan att man försöker få samma effekter eller liknande effekter på brukarpubliken som regissören eller filmskaparen har ämnat göra på den seende publiken. Men förstås så kan man inte bortse från att vi har olika bakgrund, vi har olika intressen, olika kunskaper, förväntningar. Och det färgar den syntolkning som levereras, som skapas av syntolken.
Forskningen i det här ämnet fortsätter och en sak som framgår redan nu, det är att brukarperspektivet inte får glömmas bort.
Det vi gör bland annat i våra nya forskningsprojekt nu efter boken är att vi jämför olika syntolkningar av en och samma film. Att vi tittar på hur informationen när någonting händer, när det ändras, situation ändras, miljön ändras, karaktärerna ändras, hur det explicit uttrycks av syntolken. Men vi har också studier från brukarperspektivet. Hur vill brukarna ha det? Vilken information vill de ha? Och så testar vi olika varianter på syntolkning. Och där har vi kommit fram till att just gester, ansiktsuttryck, kroppsrörelser är väldigt viktiga. Både för förståelse och inlevelse. Särskilt i filmer och drama till exempel. Och att information om miljön, omgivningen är väldigt viktig för att förstå vad som hände och också för att leva sig in i själva berättelsen. Så det behövs forskning både på produktionssidan, hur gör syntolkarna, hur kan vi överföra forskningsresultaten direkt i praktiken och få en bättre syntolkning, men också hur uppfattas den här syntolkningen av brukarna? Vad föredrar de? Vilka behov och preferenser har de? Och det måste finnas dialog mellan syntolken och brukaren.
Vad innebär dialog? Du har sagt det vid flera tillfällen, men i den konkreta situationen finns det ju ingen dialog. Då lyssnar ju brukaren på det som tolken förmedlar. När sker dialogen?
Oftast så har man väldigt lite tid efter föreställningen, men syntolkar försöker ju få feedback från brukarna. Men den här feedbacken kanske inte kan vara så detaljerad, för det är sammanfattande intryck på slutet eller några frågor kring vad som har syntolkat så sagt. Men inom utbildningen är det en väsentlig del. Där arbetar brukarrådet som ger direkt feedback till alla blivande syntolkar på deras prestation och diskuterar olika frågor. Och det är en jätteviktig del av både utbildningen och forskning att inkludera brukarna. För deras perspektiv är väsentligt för att åstadkomma just en effektiv syntolkning i slutändan.
Och det innebär att det är en pågående process där ni är en del av det, för att om kunskapen finns så måste det ju betyda att det kommer att se annorlunda ut i framtiden.
Ja, möjligtvis. Vi hoppas att den forskning vi gör och den internationella forskningen som pågår kommer att bidra till att förbättra syntolkningen stegvis och att anpassa till brukargruppen.
Jana Holsonova har forskat kring syntolkning i många år och frågan är om något hon kommit fram till i kontakten med synskadade förvånat henne.
Jag fick frågor om gester och mimik från personer med synnedsättning och blindhet som jag känner. De kände sig trygga med mig, så har de frågat: hur nickar ni? Är det så här eller så här.
Ja, nu visade du en kort nickning och en ganska djup nickning där hakan gick ända ner till bröstet nästan.
Och så, hur gör man när man gör citattecken i luften?
Och hur gjorde du nu?
Jag höjde båda händerna i axelnivån och så använde jag pekfingret och långfingret för att röra den 2-3 gånger i luften. Innan ordet och efter ordet som man nämner. Så man använde den som någon slags parentes kring det här ordet. Det som var spännande var just att inse att blinda personer är intresserade av hur seende gör. Hur formen på gesterna ser ut, utformningen och rörelserna och så vidare. Men också naturligtvis vilken funktion de har och vad de betyder. Och helst skulle de önska sig att ha både och under syntolkningen för att få veta mer. Men det är nästan en omöjlig uppgift. Så syntolkarna väljer ju funktion, att någon ironiserar eller att förklara funktionen bakom de här gesterna och ansiktsuttrycken istället för att beskriva både form och funktion. För det hinner man ju inte. En annan sak som jag blivit förvånad över är hur mycket färg, information spelar roll även för blinda. Att de är intresserade att få höra vilken färg objekten eller kläderna hade. Och det är förmodligen eftersom man har läst sig till vilken symbolik ligger bakom färgerna. Att rött betyder någonting, att vissa färger passar ihop, vissa inte. Och att man fått det här genom läsning och diskussion med andra. Och man är nyfiken på färgerna även om man inte ser dem.
Det sa Jana Holsanova, syntolkningsforskare och kognitionsvetare vid Lunds universitet. Och en av redaktörerna för boken Syntolkning, forskning och praktik. Utgiven i ett samarbete mellan Lunds universitet, Stockholms universitet och MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Boken inlästes som talbok och finns även i punkt. Och reporter var Dodo Parikas.